bevisade om dig och ditt liv. Vi ber dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt och tack så mycket, Elsa och teamet. Du är Elsa som har skrivit den här sista sången. Den är helt otroligt bra på så många sätt och vis. Vi står väldigt bakom det budskapet här i församlingen. Tack så mycket för ert allt. Men jag vill tala idag om ett ämne som är mig nära hjärtat. Den sonen jag är fri är sannoliken fri. Och jag tror på något sätt att vad vi behöver idag i Vasa och vad vi, du och jag behöver idag, vi behöver ett möte med Gud. Så vi är mindre beroende av världen än vad vi många gånger lever. Vi behöver ett möte med Jesus, med den heliga ande, så att du när du går hem härifrån inte behöver gå in på internet och surfa in på någon porrsida och fylla dig med orenhet. Ändå 80-90% av alla som är beroende av det, så vi behöver inte tycka att det är något exklusivt. Men vi tror på att det borde gå att leva ett liv där vi fylls av den heliga ande, som inte behöver vad världen har att ge. Och jag skulle lite idag vilja tangera det ämnet. Jag ska försöka vara snäll, men jag vågar inte lova det. Min text är hämtad från Lukas 19 idag. En välkänd historia. Och vi läser i Jesu namn. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sade till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sade till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa det till honom: idag har frälsning kommit i det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag har några korta tankar kring den här texten som jag gärna delar med er. För det första så är någonting av det som har fascinerat mig mest med min tro och vår tro, det är den personliga relationen som Gud av någon besynnerlig anledning vill ha med dig och med mig. Vi läser många gånger i Bibeln hur Gud använder en människas namn för att få kontakt med henne eller honom. Jag vet inte hur det är med dig när du träffar en ny människa eller en gammal människa. Men för min del är det ofta så när någon använder mitt namn och hälsar på mig, så känner jag mig på något sätt lite mer respekterad än bara morgens och hej. Att det är någonting respektfullt och värdefullt när vi nämner en medmänniskas namn. Det är någonting som säger mig i alla fall att den människan tycker jag är lite viktig. När man anstränger sig för att minnas att jag heter Anders Olin. Om det var en nyhet kanske för någon. Och då tänker jag hur vi läser i Bibeln hur Gud använder på flera ställen människans namn för att få kontakt med henne. Vi ser hur Gud fyra gånger kallar på Samuel. Och Samuel är ju ganska ung, liten pojke, så han funderar vad i all sin dag är det där för någonting. Så tre gånger går han till Eli där han bodde. Och så efter tredje gången kommer Eli en sån uppenbarelse och säger: men det är säkert Gud. Och sen fjärde gången så svarar den unga killen Samuel på hur Herren använder hans namn för att kalla på honom. Vi ser hur Gud kallar på Mose, den ålderstigna Mose, på samma sätt. Vi ser också hur Gud kallar mitt ibland förföljelsen som Saulus håller på med, så kallar Gud på honom med hans namn. Vi ser också efter uppståndelsen hur Gud kallar på Maria med hennes namn. För Gud har alltid en relation varit långt mer värdefullt än en religion. Gud, det vet ni ju, så smart är vi här inne. Att Gud skulle kunna börja om. Vi har människans syndar, vi tar jord nummer 2. Nej, vi tar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miljoner versioner. Han skulle kunna skippa allting och börja om från början. Finns det en låt som låter sådär? En gammal dänga. Men han gör ju inte det. Utan han bryr sig så mycket om dig och för mig. Att trots hur vi lever. Och vi kan ju inte påstå att vi alltid lever bra. Så tycker han att relationen med dig och med mig är viktigare. Att han är värd att satsa på. Att nå oss, söka efter oss, ta hand om oss. För att relationen har alltid varit viktigare än religionen. Och jag tänker på med stor fascination hur Jesus bemöter denna Sackeus. Sackeus hade en chefsposition i ett av de yrkena som var bland de mest föraktade på den tiden. Han var ju tullman. Tullmännen hade inte, alltså de var ju lite lurifaxar också, tog lite pengar i egen ficka. Och de har också en viss ställning inför romarna, och då blev de inte ännu mer omtyckta av sina landsmän. För romarna ockuperar ju, som ni vet, judarna. Och det var inte alltid så enkelt för dem. Och tullmännen, de fick en liten position där och kunde ta hand om skatten från judarna. Oftast blev det ju så att de tog lite extra och in i egen börs. Och fariseerna och så vidare tyckte så illa om dessa människor att många gånger de pengarna som de här tullmännen hade fick inte användas i templet. För de var så orena. Och de hade blivit roffade på felaktigt sätt. Därför tycker jag det är fascinerande just i hur Jesus bemöter Sackeus. Sackeus hade ju fått nys om Jesus. Jag tycker ändå är fint att han i förväg hade lite sett, säkert läst på Facebook och sett vilken väg ska Jesus ta genom staden. Ja, men det är den vägen. Det finns kanske inte så många vägar på den tiden, men han tog en väg. Och så får han dit i förväg och klättrar upp i träd. Vem av oss gör sånt? Inte jag i alla fall. På länge. Så han får upp dit i trädet. Och jag tycker att den här reaktionen bevisar för mig en sak. Det är nämligen att det finns många människor som är intresserade av Gud och av Jesus. Men många av oss lever med en sån skam att vi gärna vill se, vi vill få reda på Jesus, vi till och med är intresserade av honom, men vi är lite rädda för vad människor tycker om oss, hur människor ska döma oss, hur människor talar illa om oss. Så vi hellre klättrar upp i ett träd än kommer till Sion en söndag. För kommer vi hit så är vi så livrädda i vad människor ska tycka om mig, hur de ska döma mig, hur de ska behandla mig, hur de ska tala mig bakom ryggen, etc. Jag tänker att Sackeus är en liten som du och jag. Vi är inte intresserade av Gud, men vi är så rädda för religionen. Så han smyger upp dit i trädet för att hålla lite distans. Jag vet att han hade någon sån egen jordkikare som kunde zooma in Jesus när han kom där. Men nu är det fascinerande med Jesus som säger om sig själv att han har kommit för att söka upp det som var förlorat. Så mycket av Jesus tjänst handlade om att söka upp snarare än att vi måste söka upp honom. Jag blev uppsökt innan jag blev kristen. Det har jag ju sagt hur många gånger som helst här i den här salen. Men ni känner till hur jag satt på ett café och jag blev funnen av en människa som förde mig till Gud. Jesus tjänst, den kristna tjänsten, handlar om att söka upp det som är förlorat. Han säger det i Matteus 28. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Många av mina vänner har vittnat om hur de blev funna av Gud snarare än att de fann honom. En av mina goda vänner kom in hit och trodde vi skulle ha en kaféverksamhet för 15 år sedan. Och så var det jag som predikade. Och det gick vilt till, ska jag säga, på den tiden. Så det handlar många gånger att Gud bara dyker upp i människors liv för att Gud hela tiden är på jakt efter dig. Och till och med dina vänner och ovänner. Och så var det med Sackeus. Denna lilla man, det står ju så om honom, hade klättrat upp i trädet. Och där var han när Jesus kommer fram till trädet. Jag vet inte om ni hör den här, hur hjärtat börjar bulta hårdare när Jesus närmar sig trädet. Säkert tänker, nu ska vi se på honom och Jesus går rakt mot honom. Jag vet inte hur ni tänker, men jag blir livrädd i en sån sits. Man sätter lite mer löv framför sig. Och så stannar Jesus vid trädet där jag sitter med mitt syndaregister. Allt dumt jag gjort, både mot mig själv, min familj, mot hela staden. Och så tittar Jesus upp. Och man tänker, nu kommer den heliga bazookan. Eller i alla fall den heliga rusket, så jag faller ner ur trädet. Men vad säger Jesus? Jesus säger, skynda dig ner. Och då menar inte att han ruskar ner honom, utan att han ska klättra ner. För idag måste jag äta hos dig. Och det är någonting som du ska lära dig om vad det är när Jesus bjuder dig på mat. Eller bjuder in sig själv på mat. Det är hur unikt det var när man åt tillsammans i den kulturen. Man åt inte bara så där. Inte vet jag, inte bjuder ni hem mig på mat heller. Så det kanske finns tecken av det här hos oss också. Men i regel var det så att du bjuder bara hem människor som du är vän med och har accepterat. Jag vet inte vad du säger om mig. Men... Så enligt den kutymen så hade Jesus accepterat Sackeus. Jag var på businessresa till Kina. Jag var det några varv. Och första gången jag var dit. Så, Jesus hjälp mig. Så skulle våra värdar bjuda oss på det finaste de hade och ägde. Som drog oss ut, jag och Markus som höll det fina gåvotalet. Drog de ut oss på en kryprestaurang. Det krypte hade sig och var larver och grejer där. Och där skulle vi sitta och jag skulle svälja ner den mest märkliga kulinariska konstigheten som jag någonsin har fått i min mun. I några timmar i sträck. Aldrig varit med om något liknande. Men efter vi suttit där, tror vi satt där nästan 2-3 timmar. Så plötsligt stiger den här chefen upp och säger: "Now we are friends, now we can do business." Att nu har vi blivit vänner, nu kan vi göra affärer. Och jag kände att jag valt annat än vän med honom just den stunden, men... Men så är det. För att Jesus att bjuda in sig på middag till Sackeus, det var en gudomlig inbjudan in i hans hjärta. Jesus såg förbi det yttre och så nu har han en möjlighet att göra en evig skillnad i hans liv. Och tänk då på att i den här texten så står det att alla människor som såg det här mumlade förargat. Men det finns ingen mer religiös aktivitet än att mumla. Har ni tänkt på det någon gång? När du börjar mumla, då vet du att du är på fel väg. Men Jesus brydde sig inte om mumlet. För han tänkte, det är viktigare att jag kan nå en människa än att lyssna på ett dussintals mumlande människor. De frågar sig, hur kunde Messias fara hem till en människa som hade gjort så mycket illa? Men det var poängen, och nu ska jag säga en viktig sak. Varför han får hem var denna. För Jesus visste att både Sackeus och hans omgivning skulle uppleva en förbättring. Om detta skulle ske måste först Sackeus hjärta förvandlas. Jesus visste, får jag tag på Sackeus hjärta, då löser sig allting annat också. Och det är just exakt det som inträffar. Sackeus, alltså Jesus predikar ju inte ens, han äter ju bara. Och medan Jesus håller på med sin heliga matinlevelse så säger Sackeus plötsligt så här. Han säger två saker. Han säger, hälften av det jag har ger till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Många fuskar med skatten. Vi kanske inte ska ta en sån underuppräckning. Vi tar det senare efter mötet. Två saker händer med Sackeus. Först talar han om sin girighet. Den har förblindat sig för sina medmänniskors behov. Det som händer med synden i ditt och i mitt liv är att vi mer och mer blir egocentrerade. Och mindre börjar bry oss om de behov som finns runt omkring oss. Jag vill påstå att det borde vara nästintill omöjligt att vara egocentrerad och vara på nytt född samtidigt. Jag brukar ibland provocera er genom att säga att när folk har träffat er, minst om dig eller minst om Jesus. För det är någonting som borde hända med oss när vi möter Gud. För ett liv i synd, det leder till själviskhet och en egoism som tar upp hela hans insida. Det andra Sackeus lyfter fram, som jag redan nämnde, det var ett liv som var fyllt av lögn och bedrägerier. Och nu ska jag säga någonting som är lite halvt viktigt. Det som alltid händer med en människa som möter Gud, det är att det börjar finnas ett före och ett efter. Ett före och ett efter. Jag menar, när Saul, som sen blev Paulus, hade mött Jesus, så fortsatte han ju inte i Damaskus och förföljde och skulle utrota kristna, utan han började predika om den Kristus som han tidigare hade förföljt. När du och jag möter Jesus så ser en 180 graders riktändring. Vi har gått ditåt, vi möter Gud, vi går ditåt. Och vi ser det när Paulus predikar. Det finns ett antal predikningar av Paulus i apostelgärningarna. Han relaterar det också i sina brev på ett par ställen åtminstone. Han berättar om detta möte med Jesus. Alltid när han chansen, och vare sig det var inför kungen, det var inför de som anklagade honom, eller vad han är, så han vill alltid lyfta fram den här händelsen där någonting blev före och någonting blev efter. Och mitt mellan de här två stunderna står ett kors som är Jesus. Det händer någonting med oss då vi möter Jesus. Och då kommer jag gå in i andra delen i min predikan, som kan vara lite radikal, men det gör väl inget. Det står så i 1 Korintherbrev 1:26. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnema. Då Gud flyttar in i oss kommer automatiskt en inre längtan att bli kvitt synden att äga rum. Det borde ju rimligtvis vara någorlunda problematiskt att älska synden och Gud samtidigt, tänker jag. Våra ord, vår predikan kommer att börja peka på vad Jesus har gjort med oss, så att vi inte längre lever som tidigare. Vad är ditt före och efter? Var finns ditt kors utplacerat på din kronologiska tidslinje? Hur levde du förr? Och vad är skillnaden idag när du har mött Jesus? Hur lever du idag? Det går inte att älska synden och Gud samtidigt. För lyssna, då Gud flyttade in genom sin helige ande, så måste synden maka på sig. Paulus säger att vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara dess Gud, och det ska vara mitt folk. Den helige ande kommer till dig, så är det inte mäktiga att du blir syndfri. Det mäktiga är att du vill sluta synda. För du möter någonting som är starkare, mer livsgivande, mer fullbordande i Gud än vad världen har. Min egen främsta förvandling då jag kom till tro, var märkligt nog inte min saliga inre känsla. Utan det var först vid på nytt födelsen som jag förstod vad synden hade gjort med mig och med mitt liv. Och sedan den kvällen, den 23 oktober 98, så har mitt sinne och min kropp fört en ständig strid mot synden och dess luriga angrepp mot mig. För det var som min på nytt födda version av mig själv i ett tidigt skede proklamerade att det sämsta som kunde hända min relation med Guden, med Gud, var synden. Jag hade funnit livet som en 18-åring, hade funnit plötsligt meningen med livet. Plötsligt så förstod jag att det sämsta jag kunde göra med denna relation till Gud, det var att synden återigen skulle få grepp om mig. Ibland tycker vi att vi för en ojämn kamp mot synden. Och vi tycker ännu oftare att vi borde kommit längre i vår helgelse. Och vi tycker rätt där. Men min tanke kring detta är att det enda som egentligen biter på synden, det är mer av den helige ande. Och nu ska jag säga något viktigt till dig. När du lever ett liv i synd och är beroende av synden, då har du avgudar i ditt liv. För skulle du inte ha avgudar i ditt liv, så skulle du inte behöva synda. För när vi lever med Gud som vår Herre, så ger han oss mera än vad vi behöver. Och jag vet det låter lite jobbigt och är du syndfri själv, när jag någon gång sagt det. Men jag vill säga att så här oftast är det. När Gud flyttar in i oss och gör sina underverk med oss, så vill vi bara vara med honom. Göra saker som ärar honom. Leva för honom. Och inte så mycket med synden som bara härjar och förstör. För jag är övertygad om att det bästa livet vi kan leva på denna jord, det är ett liv som lever i den frihet som Jesus har kallat oss till. Jesus säger själv, och det är taget lite därifrån rubriken, att en sonen gör fri, den är sannoliken fri. Och Paulus talar om denna frihet i Galaterbrevet 5:13, där han säger att vi är kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och här är nyckelordet kärlek till hur du kan leva ett liv i frihet. Det ordet kärlek, det kommer från det grekiska ordet agape. Och det agape, det är den kärleken som bara Gud kan ge oss. Du kan inte producera agape, du kan bara ta emot agape. Så du och jag ska leva ett liv i frihet. Det kommer från att du kan leva i en gudagivna kärlek till dina medmänniskor. Paulus pekar alltså på att lösningen på problematiken med synden, det handlar om att leva ut och i den kärlek som Gud har gett oss. Den kärleken, alltså agape-kärleken, den vill ta platsen som synden har i människan. Det är så att Gud till och med nitiskt längtar efter oss, att få bo i oss, få full kontroll med oss och i oss. Och jag tänker så här, att den heliga trappstegen är någonting åt det hållet. Du och jag upplever att vi är syndare. Vi känner att vi förlorade oss själva. Vad gör vi då? Jo, vi behöver omvändelse. Vi behöver gå till Jesus. För det är bara Jesus som kan förlåta våra synder i Gud. Sen behöver vi bli på nytt födda. Varför det? Jo, för det är bara genom på nytt födelsen vi kan ha ett liv med Gud. Gud med oss. Och där kommer den heliga ande som vi har talat om många gånger in i bilden. Jag tror att många av oss borde ha upplevt en likadan erfarenhet och upplevelse som Sackeus hade. För synden bara inte förstör relationen med Gud, den förstör också livet för dina och mina medmänniskor. Om du vill bli en välsignelse för Vasa stad, din familj och alla människor i din närhet, bör du lämna bördorna, synden, Jesu kors. Det var en artikel i dagens Vasablad där de har intervjuat var det 2800 unga människor. Hälften av dem hade svarat att de själva har eller kämpar med dåligt mående. Vill vi hjälpa de här människorna, då behöver vi närmare honom. För det är bara livet från Gud som jag tror kan vara lösningen för att hjälpa så många av de här unga människorna som idag mår dåligt. För deras skull tänker jag många gånger, så det är värt att komma närmare Jesus. För deras skull är det för mig värt att gå den smala vägen genom den trånga porten. För att åtminstone kunna nå någon människa till. För deras skull så konkar jag mig på bönemötena. För deras skull så lyfter jag ibland händerna i lovsången. För jag vet att när jag gör det så då kommer Guds rike närmare oss. När jag ger mig hen till honom. Man behöver nödvändigtvis inte lyfta händerna. Men jag tror inte heller det alltid är fel att göra det. När hela min kropp som David, jag gör inte som David, för han sprang naken. När hela min kropp vill bara prisa honom. Så vill jag bara stå ensam inför Herren. Och lova honom. För jag tänker om jag gör det och ger honom allt fokus och kraft. Kanske vi får vara med och hjälpa en människa. Som kanske annars det ska gå dåligt för. Jesus, hjälp oss alla. Att ibland tänka lite längre än våra egna begär. Du kanske lever i hemlig synd. Som ingen annan här inne känner till. Kanske idag är dagen då du får bikta dig och lämna synden bakom dig. Jag vill inte underbetona vikten av bikt, alltså att bekänna synd. Jag tycker ibland är vi lite efter den katolska kyrkan i det avseende att där vet de att bikten den är central och viktig. Bara för din egen skull att få rensa skräpet från ditt liv och höra någon säga att dina synder är förlåtna i Jesu namn. Och få förbön och bli kvitt det elände som kanske haft sitt grepp om dig allt för länge. Johannesbrevet säger att om vi bekänner vår synd, det är då vi får förlåtelse. Vi ska inte förminska syndens risk med våra liv. Romarbrevet säger att syndens lön är döden. Så länge synden får regera inom dig så går du en säker död till mötes, om jag nu får vara riktigt radikal. Det betyder inte att du dör eller Gud inte älskar dig. Det är klart att han älskar dig så mycket så han vill bara ta bort synden från dig. Fast du är fast i dina eländiga synder och varit otrogen och jag vet inte vad du håller på med. Det är inte bort från korset du ska gå, det är till korset. Du ska ödmjuka dig under hans väldiga kraft och kasta alla dina bekymmer på honom. För han har omsorg över dig, står det i 1 Petrus 5, 6 och 7. Nej, det är 8. Du ska inte bort från Jesus. Det hjälper inte oss och dig. Du ska till Jesus. Du ska slänga ditt skräp vid korsets stam och få ta emot hans liv som ändå mycket bättre än allt vad synd är. Och har. För så länge du och jag låter synden regera kommer den bara att förstöra för dig och för mig. Och som jag redan sa det, jag vill säga det igen med risk för att vara lite elak. Synden är oftast ett resultat av dina avgudar. Du tillber någonting annat än Herren på något område. Jag tror vi måste vara lite frimodiga ibland i alla fall. Att det är slut med det daltande. Jag vet att Jesus kan ju snart komma tillbaka, hoppas vi. Och det är bäst att han kommer tillbaka till en ren brud, säger han själv. Det är bäst att han kommer tillbaka när de här brudtärnorna har eld i olja i sin lampa och de lyser. Det är bäst att han kommer tillbaka till en nation, en församling som är redo på hans återkomst. Så inte står där med skam. Det står i Uppenbarelsen, boken, den sista kapitlet, så står det att vi står där, alla de som har fått sina kläder renade i Jesu blod. Ta emot syndernas förlåtelse genom Kristi kropp. Det är vi som träder in i evigheten tillsammans med honom. Och jag menar, vad är 80 år jämfört med evigheternas evighet? Som det står om i Uppenbarelseboken. Så mycket matte vet jag. Att det är längre evighetens evighet än 80 år. Så kära vän, låt oss som Sackeus möta Jesus och låt hans liv beröra oss så att vi bara gör upp med det som har varit. Sackeus, han sa, ge 4 gånger tillbaka till de som är stulit av. Och hälften till de fattiga. Ja, men det är en rejäl omvändelse. Tänk om vi har något sådana här ikväll, tar vi emot. Ni vet vad jag menar. Vad vi behöver idag, vi behöver unga som gamla människor som möter Jesus så radikalt. Att det blir en brännande, permanent förvandling, förändring i oss. Du som, den som håller på att ljuga, den slutar ljuga. Om du har levt ett dubbelliv, haft några sidoaffärer, så bara omvänder dig och kommer till Jesus och lämnar de bördorna till skogs. Men det går bara genom Jesus och hans kraft. Och därför ibland när vi talar om synden så blir vi så, det blir så lagiskt på ett sätt. Men poängen är inte att du ska sluta synda. Poängen är att du ska möta Jesus, att du själv vill sluta synda. Så lösningen är inte nu att du går hem och sätter på det här och hörlurar som bara sjunger psalm 13 åt dig varenda dag. Poängen är att du möter Jesus och på din skola, arbetsplats imorgon är en ny människa. Och det händer genom ett möte med Jesus. Där du har gjort ett beslut och lämnat dina synder vid ett kors. Och fått ta emot hans fantastiska förlåtande kraft. För då kan du få leva i den frihet som Sackeus fick möta. Då Jesus vill förinta synden i ditt liv. Låt mig landa i den här fantastiska texten i Kolosserbrevet 2. Ni som var döda genom era överträdelser och er omskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det är en av de mest fascinerande texter i hela Bibeln. Vi som var döda genom det liv vi levde, när vi symboliskt pekade fingrar åt Jesus. Gud har till och med gjort oss levande. Hur har vi blivit levande? Genom, för det första, att Gud själv har förlåtit oss allt. Och för det andra, att han har utplånat. Nu ska jag förklara lite vad det betyder. Skuldebrevet som med sina krav vittnade mot oss. Det betyder att när du står inför en domstol. Jag har haft en par vänner som har stått där. Ibland har det varit en och två sidor med brott man har gjort. Så det står du egentligen inför Gud en dag. Och så har Gud en sån lång lista. Den är längre än så där, tror jag, lova dig. Med allt som du har gjort och syndat. Allt du har ljugit för, all bitterhet du har känt. Allt dumt du har hunnit göra. Och så vidare och så vidare. Men när du står där och du har gett ditt liv till Jesus. I den stunden så tar Jesus hela den där listan. Och så bränner han upp den. Och sen gör han en boll av det. Och så helig blåst iväg till Jupiter. Det är väldigt svårt att bygga ihop en sån lista tillbaka. Och den tryggheten vi har, att när Jesus är vår Herre och vi lever med honom och i honom, då finns det inget skuldebrev, ingen lista, ingen dom som väntar oss. För Jesus själv har friköpt oss med hans fantastiska blod och gärning på korset. Men du och jag, vi behöver bli ännu mer beroende av hans kors. Vi behöver bli ännu mer allvarliga med synden. För synden är här för att skäla, slakta och förgöra. Men Gud har liv och liv överflöd. Kan inte öppna en Rebecka och släkting typ. Så ska vi snart lovsjunga lite inför slutet. Men jag kommer att ha en liten radikal inbjudan idag. Jag skulle be för dig som behöver jobba med synden i ditt liv. Det är pinsamt så mycket människor här, men om du en gång skulle strunta i människorna och tänka lite på Jesus. Och tänka på vad han kan göra med dig. Kanske det är viktigare vad han tycker, vad han vill, än vad vi får människor runt omkring oss som ändå är bara glada när du